Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Making a New Deal Industrial Workers in Chicago. 1919-1939 är en socialhistorisk studie av hur Chicagos industriarbetare förändrades från splittrade stadsbor till organiserade fackliga och politiska aktörer under mellankrigstiden. Och depressionen. Historikern Elizabeth Cohen följer inte bara strejker, val och fackföreningar. Hon undersöker också vardagens institutioner som bostadskvarter, etniska föreningar, biografer, butiker och konsumtionsmönster. Därigenom visar boken att politisk lojalitet ofta formas långt från parlament och partihögkvarter. Perioden börjar efter första världskriget då klass, etnicitet, religion och bostadsområde ofta delade arbetare från varandra. Den slutar i 1930-talets omvälvningar när den stora depressionen, New Deal-politiken och den industriella organiseringen skapade nya möjligheter till samarbete. Cohen förklarar hur många arbetare blev anhängare av Roosevelt, New Deal-demokraterna och CEO-fackens modell för industriell organisering. Boken är både en statsstudie och en tolkning av amerikansk demokrati. Den centrala frågan är hur gemensamma erfarenheter kan omvandla vardagliga människor till en politisk kraft. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, vardagslivet som grund för politisk tillhörighet, Cohens mest utmärkande grepp, är att hon behandlar vardagliga val som historiskt betydelsefulla. För Chicagos industriarbetare handlade det inte enbart om vem man röstade på eller om man deltog i en strejk. Valet mellan en lokal butik och en växande kedja. Mellan en etnisk hjälporganisation och kommersiell underhållning kunde också uttrycka vilka gemenskaper man litade på och identifierade sig med. Boken förlägger alltså politiken rötter till arbete, konsumtion, fritid och grannskap. Det är ett viktigt korrektiv till historieskrivning som främst förklarar facklig styrka genom ledare, lagstiftning eller löneförhandlingar. Cohen menar inte att enskilda inköp automatiskt blir politiska handlingar. Poängen är snarare att återkommande erfarenheter i stadens vardagsliv förändrade de nätverk och vanor genom vilka arbetare tolkade sina intressen. Masskultur och moderna konsumtionsformer kunde skapa kontakt över äldre lokala gränser. Samtidigt kunde de försvaga institutioner som tidigare höll grupper åtskilda. För en svensk läsare går det att jämföra perspektivet med hur folkhemstidens föreningsliv, kooperation och nya massmedier formade medborgarskap. Cohen visar att politisk mobilisering sällan börjar i tomrum. Den växer fram ur de konkreta miljöer där människor handlar, umgås, söker trygghet och bedömer vem som hör till samma samhälle, för det andra. Etniska kvarter och klassolidaritetens svåra villkor. Chicago var en industristad präglad av invandring, segregerade bostadsområden och skilda religiösa och etniska traditioner. Därför var arbetarklassen aldrig en naturligt enad grupp. Cohen betonar att banden till den egna gruppen kunde ge socialt stöd, arbete, hjälp vid sjukdom och en känsla av värdighet. Men samma band kunde också göra det svårare att se gemensamma intressen med arbetare från andra delar av staden. Denna dubbelhet är central för bokens analys. Den undviker föreställningen att ekonomisk utsatthet i sig själv automatiskt producerar solidaritet. För att bred industriell organisering skulle bli möjlig behövde arbetare utveckla former av samhörighet som inte helt utplånade skillnader, men som kunde överskrida dem i avgörande frågor. Cohen beskriver detta som framväxten av en enhetskultur. Den byggde på delade erfarenheter i en modern storstad och på insikten att isolerade grupper hade begränsad förmåga att möta arbetsgivare och ekonomisk kris. Resonemanget är särskilt användbart för läsare som vill förstå varför organisering ibland misslyckas trots gemensamma materiella problem. Kollektiv handling kräver institutioner, språk och praktiker som gör ett bredare vi trovärdigt. Boken visar därmed att klassolidaritet är historiskt skapad, inte en självklar följd av att människor har liknande arbeten eller inkomster. För det tredje, depressionen förändrade stadens sociala institutioner. Den stora depressionen utgör i Cohens framställning mer än en bakgrund av arbetslöshet och fattigdom. Krisen förändrade förutsättningarna för vardagsliv och försvagade institutioner som tidigare hade organiserat människor i mer avgränsade gemenskaper. När lokala företag, föreningar och etablerade former av trygghet utsattes för hård press blev äldre lojaliteter mindre stabila. Samtidigt blev beroendet av bredare politiska lösningar tydligare. Detta bidrog till att fler arbetare kunde tolka sina problem som gemensamma och nationella, snarare än som enbart privata eller knutna till den egna gruppen. Bokens argument är inte att depressionen mekaniskt skapade progressiv politik. Kris kan lika gärna leda till konkurrens, misstro och sökande efter enkla syndabockar. Cohens poäng är att ekonomisk katastrof samverkade med redan pågående förändringar i kultur, konsumtion och stadsliv. Den kombinationen öppnade för nya sätt att förstå medborgarskap och kollektivt ansvar. New Deal blev därför relevant inte bara som ett program från Washington, utan som ett svar på erfarenheter som människor redan bar med sig. I en svensk historisk jämförelse påminner analysen om att välfärdsreformer behöver social förankring för att få varaktig politisk betydelse. Cohens studie förklarar varför kriser kan omforma politiska koalitioner, men också varför resultatet beror på de institutioner och gemensamma erfarenheter som finns före krisen. För det fjärde, från lokala arbetare till New Deal-demokrater. En av bokens huvudfrågor är hur industriarbetare i Chicago blev aktiva deltagare i nationell politik under 1930-talet. Cohen kopplar denna utveckling till New Deal, den reforminriktade politik som förknippas med Franklin D. Roosevelt. Arbetarnas stöd kan inte förstås som en enkel reaktion på ekonomiska bidrag eller partipropaganda. Det växte fram när federala reformer tycktes erkänna problem som arbetslöshet, osäkerhet och obalansen mellan stora företag och enskilda löntagare. För människor som tidigare främst hade orienterat sig genom kvarter. Etniska nätverk eller lokala politiska maskiner kunde nationell politik nu framstå som direkt relevant för den egna vardagen. Cohen visar på så vis hur demokratiskt deltagande får innehåll när medborgare upplever att offentliga institutioner tar deras villkor på allvar. Det betyder inte att arbetare blev enhetliga eller att partilojaliteten saknade konflikter. Snarare belyser boken hur en ny politisk koalition byggdes genom konkreta erfarenheter och organiserande arbete. Perspektivet skiljer sig från förklaringar som reducerar väljare till passiva mottagare av reformer. Arbetarna framträder som personer som omprövade lojaliteter och drog politiska slutsatser av förändringar i sina liv. Därmed blir Chicago ett fall som belyser ett större skifte i USA, när urban arbetarklasspolitik bands närmare den federala staten och demokratiska partiet. Slutligen, CEO och den industriella organiseringens genombrott. Boken förklarar också varför CEO-fackens industriella organiseringsmodell kunde vinna terräng under 1930-talet. Till skillnad från äldre fackliga former som ofta byggde på yrkesskicklighet och avgränsade grupper, strävade industriell organisering efter att samla arbetare inom hela företag eller branscher. I stora fabriker var detta avgörande eftersom arbetsgivarnas makt vilade på en arbetsstyrka med många olika arbetsuppgifter, bakgrunder och lönenivåer. Cohen kopplar CEOs framgång till den enhetskultur som hon ser växa fram i Chicago. Facklig organisering blev möjlig i större skala när arbetare hade erfarenheter som gjorde samarbete över tidigare gränser begripligt och meningsfullt. Denna tolkning ger kultur och sociala relationer en viktig plats, utan att förneka betydelsen av arbetsplatskonflikter, arbetsgivarmotstånd och statlig politik. Den visar att en fackförening inte enbart är en organisation som förhandlar om lön. Den måste också övertyga människor om att deras skilda situationer ryms i ett gemensamt intresse. Boken är därför relevant för att förstå arbetsmarknadens kollektiva institutioner även utanför USA. Svenska läsare kan känna igen frågan i diskussioner om bred organisering och partsmodellen, även om den svenska fackliga historien har andra förutsättningar. Cohens särskilda bidrag är att hon visar hur organisatorisk kapacitet beror på förändringar i människors sociala värld, inte bara på formella regler eller ledarskap. Sammanfattningsvis, Making a New Deal passar främst studenter, forskare och allmänläsare med intresse för USA:s 1900-talshistoria, arbetarrörelse, städer och politisk mobilisering. Den är också givande för den som vill förstå hur ekonomiska kriser kan ändra människors syn på staten, kollektiv handling och demokratisk tillhörighet. Den praktiska nyttan ligger inte i färdiga recept för dagens fackliga eller politiska organisering. Däremot erbjuder boken ett skarpt sätt att ställa frågor. Vilka vardagsmiljöer formar tillit? Vilka gränser hindrar samarbete? Och hur kan institutioner göra ett gemensamt intresse synligt för människor med olika erfarenheter? Intellektuellt visar Cohen att arbetsliv, konsumtion, kultur och politik bör studeras tillsammans. Det perspektivet gör boken särskilt värdefull för läsare som är vana vid att se val, strejker och reformer som separata områden, jämfört med mer traditionella arbetshistorier, som främst följer fackliga organisationer, konflikter på arbetsplatsen eller nationella lagar, rör sig Cohen mellan fabriken, bostadskvarteret och marknaden. Chicago blir inte bara en lokal kuliss, utan ett analytiskt fönster mot hur en modern massstad förändrade arbetarklassens politiska möjligheter. Bokens styrka är kombinationen av social historia i nära skala och en större förklaring till New Deal-koalitionens framväxt. Den förblir därför ett viktigt verk för den som vill förstå varför solidaritet måste skapas och hur den kan få både facklig och demokratisk betydelse. Om du vill stödja Elisabeth Cohen, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!